Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Idag har jag besök av Amanda Melin. Hennes dotter Livia var 3 år när hon råkade ut för en allvarlig olycka den 12 mars 2023. Hon hittade familjens nya laddningsbara tändare och visste inte vad det var för något. Hon satte tändare mot sin klänning och helt plötsligt satt hela hon i lågor. Amanda berättade om det här, tiden på sjukhuset och hur livet ser ut idag för lilla Livia som mirakulöst klarade sig förvånansvärt bra trots den allvarliga olyckan. Hej och varmt välkommen hit, Amanda.
Tack.
Hur mår du idag?
Men idag mår jag bättre, men det närmar sig ettårsdagen. Så det är mycket som kommer fram och sen är det stundvis beroende på eller vad som händer hemma.
Kan du börja med att ta oss tillbaka till den dagen då olycka var ett faktum?
Mm. Det var en söndag dag förra året och barnen hade sovit borta hos min farmor. Så vi åkte dit och hämtade dem på morgonen, jag och Isak. Och vi hade väldigt bråttom för att vårt äldsta barn Leon skulle på kalas. Och sen kom vi hem. Och jag var jätteslut. Klockan var typ 3. Så jag och Livia bestämde oss för att vi ska gå lägga oss i sängen och bara vila en stund. Se på tv. Men då hade jag tagit ett kex med ost på. Och då frågade hon mig, men mamma, vart är det där? På matbordet, sa jag. Så gick hon ska hämta. Och sen lite stund senare så hör jag det värsta skriket jag någonsin har hört i hela mitt liv. Och jag förstod som inte först, för att jag har 3 barn, de bråkar, de skriker. Så just först tänkte jag bara så här, men så är det en spindel eller vad är det? Men sen var det ett sånt skrik så jag tänkte bara så, har det kommit en inbrottstjuv eller så? Så jag skyndar mig ut från sovrummet och så har vi en lång korridor och så ser hon längst bort i korridoren. Hela hon brinner.
Så det var hon som skrek?
Ja.
Hur gick dina tankar där och då när du upptäckte det här?
Alltså jag vet inte, jag vet inte om jag tänkte något. Jag var så himla, jag visste inte hur jag skulle reagera. Alltså hur, man tänker inte på när man ser sitt barn, inte som man tänker, ja men gud vad bra idé, nu springer jag hem till en filt eller vatten. Alltså man, ingenting går att tänka. Men när Isak hade släckt elden, då tänkte jag ju liksom, alltså jag ringde ju ambulansen direkt. Men jag förstod inte att det var så allvarligt som det faktiskt var.
Och Isak, är det din...
Min man.
Det är din man, ja. Så han släckte henne med hjälp av en filt?
Och han satt i soffan. Så han var mycket närmare henne. Så att han reagerade otroligt snabbt. Och hade han inte reagerat så fort som han gjorde, då hade hon faktiskt inte levt idag.
Vad hände där då, direkt efter när han lyckades släcka elden och la den här filten på henne?
Mycket är väldigt flummigt här. Men 14.59 så ringer jag, alltså 112, och försöker förklara vad som har hänt. Men det är jättesvårt att förklara vad som är, alltså skicka bara ambulans nu. Och Isak försökte, tänkte att hon ville liksom skölja av sig med kallvatten, men det ville hon ju inte. Så att det enda som hände, SOS ville att vi skulle gå ner så att hon fick stå i duschen. Men det går inte. Alltså hon bara skrek och skrek och skrek och skrek. Och hade så ont. Så det enda hon kunde göra var att vi hade blött en handduk. Som hon stod och hade sina händer på i alla fall. Men det för vi fick inte röra henne, vi fick inte hem filt på henne, vi fick inte göra någonting. Men ambulansen var väldigt snabbt där, de var där på 17 minuter. Så då fick vi ju ganska fort hjälp. Men jag är väldigt envis. Så att det var svårt att få igenom smärtstillande när hon kom. Hon ville inte plastas in, vilket är jätteviktigt. Skador eller för infektionsrisk. Så att alla är förvånade även alltså att hon höll sig vid medvetande tills de sövde henne.
För kunde ni se där och då hur, liksom, hur pass allvarligt det var och hur mycket hon var brännskadad i kroppen?
Ja, men man såg ju vart hon var brännskadad, men man ser inte hur pass illa det är. För att jag förstod ju att vi behövde åka in, men att det skulle vara så illa, det förstår jag inte. För att just en brännskada, den kom ju som lite efteråt. Så hon såg ju mycket värre ut när vi kom in på akuten än man gjorde hemma. Och sen såg hon ut som en helt annan människa när vi hade kommit till Uppsala. Så att från första början trodde jag absolut inte att det var, jag förstod att hon skulle behöva liksom plåster och sånt där, men inte vad som kom och skall.
Och vad hände då när ambulansen kom?
Först försökte de ju, de som gör en helhetsbedömning, och ena var nog ganska ny på sitt jobb, så hon hade lite typ panik och bara, åh det är en jättestor brännskada, det är typ överallt, vi måste ringa helikoptern. Och den här som jag var längre var liksom så här lugn. Så jag fick ge hon, jag tror att det var fentanyl i näsan. Kan det stämma, tror jag? Det är någon typ av smärtstillande i alla fall.
Mm.
Jag tror att det var fentanyl. Det känns rimligt. Så, och sen fick, de fick absolut inte plast in henne. De fick inte röra henne. Det var bara jag och Isak som fick hjälpa. Så vi tog ett påslakan runt om henne. Det här var mitt i vintern. Så det var ju iskallt ute. Men henne är påslakad och sen in i ambulansen. Sen får vi direkt in till akuten. Där vi möttes upp av, alltså det var säkert 15 stycken som stod i ett akutrum och tog emot oss. Och här är det också rätt flummigt, för att här var jag själv med henne, för att Isak behövde åka och lämna de andra barnen. Vi kom in och där behövde de ju ta en bedömning. Vad är det, alltså hur ser det ut? Kan de sticka henne någonstans? Och kolla lite status, för de... det tar ju en tid, men här hade blåsor börjat komma. Man såg framförallt på händerna här att här var det inte bra. Men det kändes som det tog en evighet just inne i akutrummet. Men jag vet att vi blev hämtade. Alltså, eller ambulansen kom hem 15:16. Och sen klockan 4, då var livet redan sövt på akuten. Så det gick ju fort även om det kändes som en evighet. Att för de skulle ju sticka henne för de sövde henne och allting. Hon var ju medvetande tills de sövde henne.
Fick ni veta att hon skulle sövas?
Där och då fick vi veta det på akuten. Men jag förstod det och jag ville det för henne skull. Eller jag hade ingen talan, men så ont som hon hade, hade inte hon klarat länge till utan att svimma av. För att hon blåste på sina händer konstant från hemvägen ända tills de sövde henne. Och det hjälpte inte hur mycket jag än och Isak blåste för att hon behövde få sova. Men att det skulle ta så länge innan hon vaknade igen, det hade jag inte föreställt mig.
Hur, för ni fick ju flyga sen med helikopterambulans till Uppsala, eller hur?
Akut flyg, ja. Men först blev vi uppskickade på intensiven i Skellefteå då. Men det var ju ingen som sa till oss att men vi ska till Uppsala eller ni ska till Umeå, men ingenting sa oss. Men så vi satt där uppe jättelänge. Sen typ vid klockan 8 på kvällen kanske, då hörde jag att de pratade någonting om att flyga. Och jag bara, vad är det som händer? Han bara, ja men ni ska ju någonstans, vi vet inte om ni ska till Uppsala eller Umeå. Och så kom ju läkare och tog bedömning och sa att det här är till Uppsala och det är nu. Så vi fick vänta på akutflyget då. Men det var väldigt, väldigt dåligt väder. Så, men ungefär där vid 12 ungefär eller någonting sånt där, så fick vi flyga. Flyga väldigt lågt för det var sån här otrolig turbulens till Uppsala. Där allt också var jätteoklart i början. Det var så många som sa olika hela tiden så man förstod som inte var... Vissa lät det som att vi skulle få åka hem om typ 3 dagar. När vi kom dit först så sa de att hon ska opereras imorgon. Ingen hade ens berättat att hon skulle opereras. Vi visste som ingenting. Men första natten är som, alltså det är som suttit, sen började det klarna mer dagen efter. För där var de ju också dagtid, de kontrollerade, kunde förklara för oss i lugn och ro vad som skedde. Men sen att det blir ju bara värre och värre med den skada. För henne i alla fall.
Så på flyget, när ni var på väg, var både du och Isak med då?
Egentligen får man inte. Men, för det fanns ingen plats egentligen, men jag fick ligga på en bår så att vi båda skulle kunna följa med. Det var viktigt för oss båda att vi kunde få följa.
Mm, och det förstår jag verkligen. Svårt som förälder liksom att bara stå bredvid och, eller att en av er skulle bli lämnad kvar liksom. Och inte få följa med.
Ja, alltså det hade inte blivit.
Nej.
Diskussion.
Men hur hann ni prata någonting sinsemellan då?
Nej, eller alltså jag hypergrinar ju i princip hela tiden bara. Jag kunde typ inte prata ingenting. Jag satt bara och kollade på henne när han plastade in henne och sånt. Men sen när vi kom fram till Uppsala, då satt jag bak i ambulansen med henne och Isak satt fram. Och då frågade jag ambulanspersonalen att, men alltså det är väl inte dödligt? De var inte för tillfället. Och då förstod jag verkligen att shit, alltså, det här är fan riktigt dåligt. Och då pratade jag med Isak direkt vi kom ut från ambulansen och så sa jag vad de hade sagt. Jag tror ingen av oss hade fattat. Alltså varför? För vi visste att de är en av de absolut bästa i Uppsala på just brännskador. Men att det ändå var lite liv och död, det hade jag inte.
Det hade inte sjunkit in liksom?
Nej.
För någon av er?
Nej.
Hur agerade du då?
Jag visste inte vad jag skulle göra, vad jag skulle säga, vem jag skulle prata med, vad som hände. Har jag fått prata med henne för sista gången? Kommer jag aldrig få se hennes ögon igen? Alltså jag visste ingenting. Allt jag gjorde var bara att jag gick nära sängen när vi skyndade oss upp till barnintensiven där vi hamnade först. Och sen satt jag bara och bredvid henne och så lyssnade jag på läkarna. Jag ville veta och så ställde vi frågor. Frågor i sinne ställer vi. För jag är väldigt, väldigt kontrollerande på det sättet att jag vill veta vad som händer. Så jag ville veta varenda detalj hela tiden.
Mm. Ja, men det är ju fullt förståeligt också när det handlar om ens barn.
Mm.
Och inte minst i en sån situation. Men tycker du att det bemötande som ni fick då, var det ett bra bemötande? Så kunde ni få svar på era frågor? Och hur blev ni bemötta på sjukhuset?
Vi blev otroligt bra bemött. Alltså både i Skellefteå och Uppsala. Jag kan tycka att läkaren vi mötte på natten när vi kom, för jag tror vi kom in på själva på akademiska typ 3 på natten. Jag tycker att han var lite flummig. Jag tror inte riktigt han, för han sa att det ska opereras imorgon och det var som så här. Men han kommer att vara med hela sjukhusresan sen så att det är planar. Men just det var lite så här oklart. Jag fattade ju inte så här. Jag var mer så här, ja, okej, när ska vi få åka hem med henne? Men de var fantastiska på båda enheterna.
Ja, det är ju ändå fint att höra, för att det är ju viktigt också hur man blir bemött.
Mm.
Och det kan ju självklart också påverka. Det påverkar ju hela vistelsen därmed också. Men också hur, alltså det förtroende som man får för de som ska liksom ta hand om ens barn. Och liksom, ja, men hur den relationen utvecklas. Framförallt om man blir kvar där ett tag.
Mm.
Vilket ni blev. För ni hade ju inte riktigt förstått liksom vidden av det och hur länge ni skulle bli kvar på sjukhuset.
Nej.
Men hur blev det och hur länge blev ni kvar? Vad var det som hände sen resterande dagar då?
Dagen efter vi hade kommit, eller på morgonen om man ska säga, då kom det in ronden och då hade jag förväntat mig att de skulle väcka henne. Det var ju första grejen. Jag antog att de skulle söva henne för att hon skulle få lite medicin och liksom. Och då kom första smällen att bara, men vi ska inte väcka henne idag. Och jag tänkte, men så varför? Varför ska ni inte väcka henne? Alltså, så då var det ju panik, för att det är jävligt många timmar på ett dygn att sitta och titta när hon andas med en maskin. Men då fick vi veta det, i alla fall att vi hade det att, som mål att vi hoppas kunna göra det dagen efter. Så fick vi höra det igen dagen efter.
Men sa de varför? Varje gång,
liksom. Ja, i början vet jag när de sa, men de insåg, var det dag 2 eller 3, att hon hade blivit skadad i halsen av själva värmen då. För alltså hon hade inga skador, men hon var så pass uppsvullen i halsen, troligtvis av värme då, som har svällt, så att de trodde inte att hon skulle kunna syresätta sig själv. Så då var det också så här, från att de hade sövt henne självmant för hennes skull, nu kan de inte ens väcka henne. Mm. Nu kan hon inte andas själv. Och där brast det totalt. För då tänkte jag att nu, alltså, nu är det ju... Men jag tror att det var dygn 4. Då väckte de faktiskt henne. Och det var den bästa stunden i hela mitt liv. När hon vaknade.
Vad var det första du gjorde då, eller sa?
Jag tror att jag sa, mamma är här. Men hon vaknade, hon var så fruktansvärt borta av mediciner. Så det första hon gjorde när hon vaknade, det var att, alltså, hon var jättebusig. Hon var samma gamla Livia, hon busade, hon var så här, men helt borta ändå. Tills det tog en liten stund. Och då, när hon vaknade var så där, alltså, vi var så himla... Hon är tillbaka och vi var så glada och satt ju bara, alltså, så nära henne och kramade så. Till att efter man tog inte lång tid innan jag antar att smärtstillande började komma ut kanske lite. Och då var hon ju tillbaka till att hon trodde att hon brann. Så hon satt ju som och skrek och blåste på händerna. Och vi försökte ju, eller jag försökte, jag kan bara prata för mig, för att jag har bara min del i huvudet. Mm. Jag försökte berätta för henne att du brinner inte längre, du kommer få hjälp nu och det är inte heller lätt att förklara för ett litet barn vad som händer. Nej. Varför är jag som full i, för att hon såg ju nästan...
Förstod hon att hon var på ett sjukhus?
Det tror jag att hon gjorde.
Ja.
Men hon somnade ju också i Skellefteå skrikandes, vaknade i Uppsala inlindad i massa bandage. Så att jag tror att det var svårt att förstå just där och då
vad som hade hänt. Ja. Ja, och svårt också för ett litet barn att veta, såklart.
Mm.
Vart man befinner sig och så.
Mm.
Mm. Var det någon som fanns där som kunde hjälpa er med just det här med hur ska jag kommunicera med mitt barn och berätta vad som har hänt?
Vi fick möjlighet att träffa en kurator. Men alltså det gav inte jättemycket. Jag är väldigt bra på att prata. Jag har läst psykologi och jag är väldigt, väldigt barnkär. Och just jag lyckades prata med henne, och hon var den enda som, eller jag var den enda hon pratade med också. De första dagarna hon var vaken. Hon sa inte ett ljud till någon annan. Hon kollade nästan inte ens på någon. Så jag kunde ändå prata med henne. Men vi fick ju tips. Men det är svårt när hon är så liten.
Ja, nej, men det kan jag verkligen tänka mig. Att det är ju svårt. När det är ändå liksom ett så litet barn. Och egentligen veta hur mycket förstår hon. Alltså hur mycket tar hon in liksom, det jag säger.
Hur mycket ska jag
prata? Ja, nej, men precis. Där och då. Det kan vara...
Man vet ju inte vad hon minns.
Nej.
Alltså...
En svår avvägning. Ja.
Ja. Storebror Leon, han var ju med och såg olyckan. Jag tror inte att han såg när hon brann. Men han såg ju när hon var släckt. Han såg ju hennes smärta, skrik, skador. När vi åkte iväg med ambulansen. Men han förstod ju ändå vad som har hänt. Vi var med i en olycka och vi behöver... Eller... Han förstod det ganska fortfarande, 1 år äldre.
Mm.
Men de som var med han pratade mycket med han och frågade vad han ville prata om. Och sen fick han komma ner så att han kunde se att hon mådde bra igen. Och där kunde de prata med varann och han kunde prata med mig. Och han har behövt prata med, så han har nog alltid förstått. Loke är yngsta, tror jag inte kommer att förstå förrän han kanske är större.
Hur gammal är han?
Nu är han 2,5.
Så okay. Var ju, ja, så han var typ 1. Ja.
Så han förstod ingenting.
Men det blev några dagar på sjukhuset. Hur länge blev ni kvar totalt i Uppsala?
21 eller 24 dagar. Sen låg vi in några dagar när vi kom till Skellefteå. För vi hade ju börjat få permission. Lite grann.
Men fick ni liksom bo och vara med henne i det rummet där hon låg på sjukhuset? Så ni fick bo på sjukhuset med henne?
Ja. Egentligen så är det bara en säng. Men de löste 2. Men vi delade ju första natten. Alltså, men sen satt jag ofta i fåtöljen. När hon var söd satt jag ofta i fåtöljen bredvid henne. Sen drog vi ihop sängarna när vi flyttade till. För direkt de väckte henne kunde vi flytta. Då låg vi alltså 8 dagar. Eller 7 dagar. Barnintensiven. För på hennes födelsedag flyttades vi till brännskadecentrum. Så där var vi, men där började hon också må bättre. Men samtidigt då så skulle ju första operationen utföras. Vilket gjorde att hon blev nästan sämre.
Första operationen, när skedde det?
Ja. Alltså jag har inte mycket tidsuppfattning. Men så vi flyttade dit på hennes födelsedag. Då skulle jag tippa på att hon säkert opererades dagen efter. Det kan nog vara så. För att jag vet att jag ville inte att hon skulle opereras på sin födelsedag i alla fall. Jag hade ju ingen talan. Men jag vet bara att det var skönt att det blev den dagen. För jag ville att hon skulle få ha liksom. Så jag tror att första operationen var dagen efter. Alltså 21 mars. Och det tar ju några dagar då för det att se om huden fäster. För det var hudtransplantation som skedde. Då tog de ju från henne själv från partiet där hon inte var skadad. Men det behövdes göras om igen, för på vissa ställen var det så pass dåligt att huden tog inte. Så det behövdes ju en till operation. Och då behövde man ta från fler ställen som läker. Och det blir ju lite som sår. Det gör nästan ondare, förklarar de. För att när du får en så pass djup brännskada så går man förbi, jag tror det kallas vävnaden. Så till slut känns det inte. Men när du tar, alltså ytlig smärta gör ondare. som jag förstod det. Så att då hade vi problemet med att hon var svår att liksom få upp i rullstol och gå på toa typ längre fram i skedet. Men än så länge är det de operationerna som har gjorts.
Så två operationer har hon gjort? Ja.
Men vi åker till Uppsala nu om 3 veckor på 1-årskoll.
Mm.
Där de ska ta beslut.
Men vet du om det kommer bli fler operationer då? Eller finns den risken?
Det kommer att bli fler.
Det kommer det.
Det. Okay. Bland annat så kommer hon att måste göra en bröstoperation i framtiden. För att hon kommer inte att få ett vänster bröst. För att hon är så pass brännskadad där. Och sen var det snack om att hon skulle göra armhålan för att den har varit, den har inte gått, hon har inte kunnat lyfta armen lika högt för att det har varit som en sån här nästan gråd hud emellan. Men hon har övat så pass himla mycket nu och stretchat så att jag vet inte vad de kommer att säga när vi kommer ner faktiskt. Jag är lite lur på att de kanske låter vara. Men det kommer ju bli, alltså när, i och med att hon växer så kommer det ju att behöva ske framöver.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Vad säger hon om det själv då? Om att det kommer bli åtminstone en operation till?
Ja, alltså just operationen är hon inte jättetaggad på. För att hon minns ju hur det var efter själva läkningsprocessen och byta bandage. Det vet hon ju, alltså det var jättejobbigt. Hon var jättesvår att kunna söva. Men annars är hon så jävla tuff. Alltså hon är, jag har inte träffat en människa i hela världen som är så tuff som hon är och tar allt med en klackspark som hon gör. Fast hon inte ska behöva det. Men det ändå hon är, hon vill inte operera för att hon tänker att det gör ont. Men nu har jag berättat att hon får ju medicin som på sova då. Liksom. Okej, alltså. Hon vet det, men vi är väldigt, väldigt, väldigt tydliga med att hela tiden prata. Alltså för att det inte ska bli en konstig grej. Vi visar upp andra förebilder som också har varit med om brännskador. För att hon ska inte behöva känna att det är konstigt hos oss i vardag.
Mm.
Det kommer vara vardag för oss. Det är så hon ser ut. Det är inget, alltså, jag kan inte ens minnas att hon har sett ut på ett annat sätt. För det är så vår liv ser ut och alltid kommer att se ut. Och vi vill inte att hon ska behöva känna det, att hon ska behöva tycka att det är jobbigt framför andra heller. Det är därför jag tycker att det är så viktigt att prata om. För att det är så himla ofta direkt är någon som har varit med om något som kanske påverkar just hur man ser ut. Så är det, alltså det är så lätt att bara, alltså inte prata om det eller direkt att bara viskas hit och dit. Men hon ser ut så, livet ser ut så, kommer alltid att göra. Hon är världens jävla vackraste tjej för det. Men folk tänker direkt att man pratar. Folk är så sjuka i huvudet och tror att man pratar för egen vinning, har vi fått höra. Och det är alltså det jag var så upprörd när jag fick höra det. För att då, någonstans inne då så tror folk att man då typ uppskattar att man har varit med om en olycka. Och det går inte att sätta ord på vad man vill säga till en sån person. Mm. För att för mig är det jätteviktigt att prata om att livet kan förändras på en sekund. Livet är kort. Men jag hade också gjort vad som helst i hela världen för att den här berättelsen inte skulle finnas.
Mm.
Men det förstår inte folk. Och folk är också mer elaka mot den för att vi faktiskt hade den turen att hon fick följa med hem igen. Där är folk mer elaka. Och det är också sjukt. Men tyvärr är sant.
Hur menar du att de är elaka för att hon fick följa med hem?
För att generellt sett, om folk är med om förluster som vi pratade om tidigare, så tänker folk direkt på dödsfall. Och där är det oftast mycket mer accepterat att prata och sörja om. Men när man som i vårat fall har varit med om en olycka, men att hon lever, så är det mycket mer så här, men släpp det och gå vidare. Prata inte om det där. Så det är på så sätt jag har upplevt i alla fall av omvärlden.
Och det är ju självklart otroligt, otroligt sorgligt att du ska behöva höra det. Och otroligt tråkigt att folk tänker så.
Mm.
För att det är just det, de förstår ju inte vilken stor liksom, trauma det är. Att det innebär, liksom, det är ju en stor förlust och en stor sorg som ni har varit med om. Alltså både du, Livia, Isak och hela familjen.
Mm.
För att det blir ändå, jo absolut, hon lever.
Mm.
Men det är ju mycket som har förändrats också under den här processen. Det blir liksom ett nytt kapitel. Det blir ett nytt liv som man ändå måste liksom lära sig att anpassa sig för.
Mm.
Och det livet som ni hade innan, det blir ju liksom så här, men det är ju borta. Det här är ett nytt liv som man ska tampas med. Hon ska liksom lära hitta sig själv, lära känna sig själv och älska sig själv så som hon ser ut idag.
Mm.
Och det är ju självklart att man vill ju också det för sitt barn, oavsett om man har varit med om en olycka eller inte. Att man vill ju ens barn ska känna liksom att jag liksom duger som jag är. Det ska inte liksom behöva vara någon skillnad bara för att man ser ut på ett visst sätt.
Nej.
Framförallt inte om det är liksom orsakat av att man har haft oturen att varit med om en sån här allvarlig olycka.
Mm.
Och men jag förstår det precis det här också med att du hade gjort vad som helst för att det här inte hade hänt.
Mm.
Men nu är ju liksom faktum det att det har hänt. Och då får man försöka göra det bästa av den här situationen där man står här och nu. Och det är just viktigt, som du säger, att prata om det. För att sorg innebär så mycket mer än bara dödsfall.
En stor fördel också med att prata om det, det är ju den typen av människor man kommer i kontakt med som har varit med om liknande som man kan få stöttning av. För att det är ju bara någon som har varit med om något väldigt traumatiskt som faktiskt förstår hur det är. Det behöver inte vara samma olycka. Men sorg, djup sorg eller trauma, där vet man hur det är. Sen är det ju klart alla olika skalor och hit och dit. Men att få prata med någon som också har varit med om något allvarligt, det gör att man läker mer också. Och hade man inte pratat om det någon, så hade man inte haft någon att prata med. Man hade inte vetat att det är vanligt att det händer olyckor. Man hade känt sig som sämre än vad man redan gör. Alltså,
ja, men det hade, man hade ju inte mått bra av det. Det hade ju inte hjälpt på något sätt. Alltså inget positivt hade kommit ur det, liksom att vara tyst.
Nej, så är det. Ärligt så har jag nog inte pratat så himla mycket. Det här är första gången jag verkligen pratar om vad som hände. Faktiskt.
Nej, men sen så är det ju så att för vissa människor så tar det kanske lite längre tid innan de själva också inser att jag behöver prata om det här som jag har varit med om faktiskt. Som är liksom, eller har varit en trauma eller som är en stor sorg.
Jag har ju gått i KBT förra året. Och det har hjälpt mig otroligt mycket. Bland annat. Det var inte på grund av livets olycka från första början som jag skulle dit. Men det har hjälpt mig jättemycket i olyckan. Att kunna hantera känslor för mig och Livias känslor. För att hon har ju också bra och dåliga dagar. Hon har ju problem som alltid kommer finnas med. Hon har till exempel kompressionskläder som hon ska ha dygnet runt i några år. Och hon har ju ärr som ska smörjas som är jättetorr. Hon kliar sig hela nätterna. Så det var ju, hon har klarat sig bra. Det har hon. Men hon har ju fortfarande fått också problematik som kvarstår mer än att hon kommer behöva opereras.
Mm.
Det är ju mycket tänk om. Och jag också som är en person som lider väldigt mycket av dödsångest är ju mycket för det här paniken liksom att vi har bara ett liv. Och det ger mig jättemycket panik. Och det är också något som har haft jättejobbigt. Och det enda som liksom har gått runt i mitt hjärna då liksom är att vi har bara ett liv. Liv, jag har bara ett liv. Varför ska hon behöva ha det här livet? Varför hon? Hon förtjänar inte det där. Hon ska få se ut exakt som alla andra. Hon ska inte behöva ha det här kompressionskläderna eller behöva ha speciella kläder på sommaren eller behöva bli tittad på eller frågad som fyra eller snart femåring. Det har jag så jävla svårt att förstå.
Mm. Nej, det är fruktansvärt och orättvist på alla sätt och vis.
Mm. Nej, inga barn ska fara illa.
Nej, verkligen inte. Ja, det är ju en fråga många ställer sig också. Just när det kommer till barn som far illa. Liksom, varför just barn? Alltså, ja.
Ja, alltså det finns ju så mycket andra människor på den här planeten som faktiskt kan få illa. Men snälla, håll bort det från barn. De är så otroligt oskyldiga och de ska inte behöva gå med om någonting.
Det håller jag verkligen med om. Men hur skulle du säga, nu var du lite inne på det, men hur skulle du säga att Livia mår idag?
Ja, alltså jag skulle säga att Livia mår bra. Jag skulle ändå vilja påstå, tror jag, att hon är så pass tillbaka som hon kan bli. Hon kommer aldrig bli sig själv till 100% igen. Men hon har gjort en sjukt snabb resa och hon har varit otroligt förstående och liksom tagit in snabbt att nu är det så här, där. Och så har vi utgått ifrån det. Hon har inte haft mardrömmar på länge, relaterade till olyckan. Och hon övar väldigt mycket på att inte begränsa sig på grund av sin rörlighet i armen. Så att hon har nog faktiskt rätt bra psykiskt. Fysiskt kämpar hon också på. Men hon tycker att det är jobbigt när det blir för mycket frågor. Och för många att titta på henne, till exempel om hon är på offentliga platser, badhus.
Och har du fått många frågor kopplat till olyckan eller alltså varför hon ser ut som hon gör och så från andra runt omkring?
Jag har aldrig fått frågan varför hon ser ut som hon gör, för att jag har alltid varit så otroligt öppen. För det är viktigt för mig att prata. Alltså det hade varit 1000 gånger värre om vi bara hade stängt in oss och låtsas som att inget hade hänt och försökt gömma situationen. Men jag har ju fått mycket frågor om vad som har hänt. Alltså, de har ju hört vad olyckan hänt, men alltså, vad händer? Hur mår ni? Alltså sådär. Men jag tror aldrig jag har fått frågan varför någon enstaka gång, varför ser hon ut sådär av någon som inte vet vilka vi är på typ sociala medier kanske. Men aldrig något annat. Det var aldrig varit någon som har skrivit något taskigt så. Någonsin.
Det var skönt att höra. För du är ju, du nämnde lite sociala medier här, för du är ju väldigt öppen. Ditt Instagram-konto har du liksom berättat om din resa, vad som hänt och olyckan och sådär. Vad har du fått för respons där? Vad säger folk?
Först så var det ju tillsagt direkt olyckan hände, så här, gå inte ut med det här. Och då tänkte jag först att så här, men om jag inte gör det, vi bor ju i en ganska liten stad. Ryktet sprids fort. Varför vill de inte prata om det? Vad var det egentligen som hände? Så för mig var det viktigt att jag fick säga först vad som hade hänt. Berätta den sanna historien direkt så att det inte blir spekulationer. Och jag tror i och med det så har det varit väldigt uppskattat att jag faktiskt har berättat hur det har varit. Och det har varit otrolig, otrolig stöttning. Sen tror jag folk i början... Och så är det väl nu på slutet då. Det kanske har blivit lite mer... Samma folk som stöttar har alltid funnits, kommer alltid att finnas. Men då har väl börjat komma in så här, men ska det inte gå vidare? Alltså lite sådär. Och...
De som tycker att snart har det gått ett år. Liksom. Ja. Nu är det väl bra, lite så. Ja.
Men typ om jag lägger ut en bild, alltså det, vet du, om jag ska krama min son och lägga ut en bild, det ska aldrig vara någon grej. Men eftersom man kan se en del av livets skada, då blir det värsta grejen. Och det är så, jag är jättetacksam att folk finns och stöttar, absolut. Jag tycker att det är vidrigt de som tror att det är för mig någon himla fame. Men samtidigt, på ett sätt också, vill jag inte att det ska bli en grej heller när jag lägger ut en bild för att man ser en brännskada.
Mm.
Men det är också en svår balans för alla. Det är klart, för jag menar, hon är ju lika mycket mitt barn som mina andra.
Ja, men precis.
Men det blir ju lätt så också.
Och jag menar, hon ser ju ut som hon gör idag.
Ja.
Det är, varför ska man gömma det? Varför ska man gömma henne? Liksom? Ja. Det vore ju helt galet att göra det.
Ja, det vore det. Det är därför det är viktigt att hon är min dotter precis lika mycket nu som hon var för precis ett år sedan. Som hon var från dagen hon föddes och kommer att vara till dagen jag dör. Så är det.
Men man undrar verkligen hur folk tänker, för att jag menar, det är så här hon kommer se ut resten av sitt liv. Så vadå, ska hon gå runt och gömma sig för alltid och aldrig få vara, fastna på bild, liksom, aldrig få lägga ut någonting? Ska inte hon få visa sig ut i samhället bara för att man är brännskadad?
Ja, nej, det verkar ju som det.
Ja,
så här är det också, istället för att svara på massa frågor tusen gånger om, så är det så enkelt att lägga ut där alla liksom, familj och vänner också kan se att nu ser det ut så här. Jag var i Uppsala idag, det ser bra ut. Istället för att skriva till alla. Alltså, och det är min, jag ser alltid, har alltid sett min Instagram som min dagbok. Och det kommer jag att fortsätta med. För det är också något som man kan gå tillbaka. Jag kollar tillbaka än idag. För att bearbeta och kolla hur långt hon har kommit.
Mm.
Hur långt vi har kommit. Så jag, från min sida är det jätteviktigt att prata om. Här. Jag tycker det är sjukt att folk andra som.
Men jag förstår det, absolut. Jag förstår verkligen det som mamma också. Liksom, och det här att man tänker. Gud, liksom hon faktiskt klarade sig. Hon överlevde.
Mm.
Och det är ju klart att man är glad och tacksam för det.
Ja. Är man otroligt, otroligt tacksam. Ingen självklarhet.
Men du nämnde att hon fick fira hennes födelsedag på sjukhuset.
Mm.
När hon fyllde 4 år.
Mm.
Hur blev det?
Men det blev nog ganska bra. De var ju, alltså det. Alltså de på Akademiska, de förtjänar en Oscar. Alltså de är magiska. Det var ju dagen vi skulle flytta ut till Brännskadecentrum. Så då kom ju de med säng från Brännskadecentrum. Så hade de satt ballonger runt hela sängen. Så. Och sen hade de tagit med. Vi hade först fått paket från barnintensiven. Och sen hade vi fått, kom de från Brännskadecentrum med gosedjur i sängen. Och så. Hade hon ju fått väldigt mycket gosedjur av min familj och vi hade köpt sådär. Och så fyllde vi hela sängen med det och hon tyckte det var så spännande. Och Isak hade ju åkt och hämta, ska det vara Leon där på hennes födelsedag? Jag kommer inte ihåg om han hade kommit då eller hur det var. Alltså vissa dagar är lite så här, men hon fick ju beställa vad hon ville för att äta. Nu var det bara det att hon beställde jättemycket, men en tugga, sen vill man inte äta det med när man har sond. Så, men jag tror ändå att det blev så bra jag kunde i och med liksom situationen. Men vi tog igen det när vi kom hem. Då fick de ha sitt kompiskalas.
Mm.
För jag fick ju när vi var i Uppsala skriva till alla att tyvärr spelade jag ställa in kalaset för att ha hänt någonting. För de två stora fyllde år, alltså väldigt tätt in på varandra. Så de här skulle ha ett gemensamt kalas.
Ja.
Så jag vet det också, jag missar jag min äldsta sons födelsedag. Det är också bara så här, så ska det inte vara.
Nej.
Mamma ska vara hemma med dig.
Ja. Det är också en sorg.
Mm.
Mm.
Men det är nästan också då, det är heller också något man nästan inte vågar prata om för ett halvår. Varför kan du tycka att det är jobbet när hon är så här? Alltså, det jämförs så mycket känslor. Bara för att man har varit med om något så får man inte känna något om det här. Eller det här är en bagatell, alltså.
Och det är så märkligt där, just det här att hålla på att jämföra.
Mm.
Varför ska man göra det för?
Mm. Ja, det kan man undra.
Vad tycker du, eller vad skulle du säga har varit svårast för dig i hela den här situationen?
Alltså svårast för mig, det har nog varit att acceptera att hon tvingades genomgå det här. Att hon har ett liv och hon fick ett speciellt liv, eller vad man ska säga. Att det behövde hända saker i...
Att det blev annorlunda?
Ja.
Mm. Eller det, alltså det, att liv inte blev som du hade tänkt?
Ja, som det blir för många andra liksom. Det har jag haft jättesvårt med. Och kommer nog alltid att ha. Hon är ju starkare än vad vi är, kan jag säga. Hon är mycket, mycket alltså starkare. Jag visar ju inte för henne nu. Alltså det gör jag inte för att hon är så stark och vi har så bra kommunikation. Men för mig kommer det alltid vara tufft att bli påmind varenda dag. Om synen av olyckan när den hände. Synen av att hon kanske aldrig ska vakna igen. Och en påminnelse om att hon kommer alltid att ha besvär. Hon förtjänar det inte. Så, det är jobbigt varje dag sen. Varje gång jag håller om henne, varje gång jag stryker henne, vad som helst.
Skulle du säga att du har förändrats? Eller att den här olyckan har förändrat dig?
Ja, jättemycket. Jättemycket. Kanske inte så att jag märks utåt. Men inuti så har det.
På vilket sätt?
Som jag nämnde tidigare så har jag väldigt mycket dödsångest. Och gick ju då i KBT för det. Och det blev inte bättre genom olyckan. Men det som har väckt mig, eller vad man ska säga, är att hur fort det faktiskt kan hända. Hur kort livet är. Och liksom så här, vad sitter jag och väntar på? Vi har ett liv. Och efter olyckan och livet började må bättre så har jag verkligen sagt, vad vill jag göra? Vad tycker jag är kul? Nej, men det där, jag är lite rädd för det. Okej, vad är det värsta som kan hända? Kör! Så det är väl mer att jag vågar... Alltså jag har väl blivit ännu mer till insikt att livet är kort, men istället för att vara rädd för att det ska ta slut, lev!
Passa på.
Jag tar vara mer på livet nu, tror jag, än vad jag gjorde innan.
Mm.
Och uppskattar min familj på ett sätt som jag trodde var möjligt.
Men man får perspektiv på saker och ting.
Ja, precis. Ja. Så det är en del.
Mm. Finns det någonting som du känner att du skulle vilja dela med dig av till lyssnarna? Eller någonting som vi kanske inte varit inne på? Som du tycker att det är viktigt att få berätta?
Alltså jag tror att vi har varit inne på och berört det mesta som är olyckan. Men det som jag ändå vill trycka på, det är att acceptera, vad ska man säga, andras känslor. Något som är hela världen för mig kan vara en bagatell för dig. Men tvärtom. Och att man måste acceptera att det behöver inte vara ett stordåd som sker för att någon ska känna att livet går under. Där måste vi bli bättre på att acceptera varandras känslor. Vi måste också bli bättre på att inte göra en grej av att någon ser lite annorlunda ut. Tänk att vara unik den personen är istället. Och sen våga prata. Det hjälper. Och skit i dem som tycker att du inte ska prata. Du gör det för din skull. Och sen för dem som faktiskt behöver höra och kanske behöver ha någon att prata med. Som har varit med om liknande men inte har någon runt om sig att prata med. Jag har fått prata med jättemånga som har varit med om brännskador själv eller barn i samma ålder. Och det har hjälpt mig sjukt mycket. Och även veta hur jag ska göra för att livet ska få det så bra som möjligt. Så det är jätteviktigt att prata om. Oavsett vad det handlar om.
Ja, så är det ju. Men det är skönt att höra att du har hittat andra som du kan prata med och där ni kan liksom ta hjälp av varandra.
Mm.
För det är ju jätteviktigt som sagt. Få känna den här gemenskapen eller bara det här att jag är inte ensam om det här i hela världen. Vilket ibland, många kan ju ha den känslan att det här liksom drabbar bara oss. Mm. Det är bara jag som mår eller känner så här. Och då kan det vara väldigt skönt att veta att det finns andra där ute också.
Mm. Ja, det är otroligt värdefullt han som pratar med.
Och jag tror verkligen att det kommer ju också, genom att du är här idag och berättar och delar med dig, att andra kommer kunna känna igen sig och finna tröst i det liksom. Så det var jättefint att få samtala med dig och fint att få höra om dig och Livia trots omständigheterna. Men fint att höra att läkningsprocessen går framåt och att hon mår ändå så pass bra som hon gör idag. Hon kommer komma ur det här starkare, för det låter verkligen som att det här är en jätteklok liten tjej. En kämpe verkligen. Och hon har tur att hon har dig som mamma. Du verkar liksom se värdet i att ta hand om att, alltså, hennes välmående och hennes inre. Och det här just att hon ska förstå att hon duger som hon är. Att det är inget konstigt med henne.
Nej.
Det är jättefint att höra. Så fortsätt att prata, fortsätt att dela med dig. Och såklart så ska du göra det du vet och känner att det är bäst för ditt barn.
Tack för att jag kom.
Tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Sköt om er och varandra. Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.